Inslag 2.
Under den så kallade ögonvecka som Sankt Eriks ögonsjukhus arrangerade så höll professor Jan Ygge en föreläsning som var långt ifrån det ämne som han arbetat med under hela sitt liv, barnoftalmologi. Rubriken var Syn och konst. Och precis som föreläsningen blandade vetenskap och konst så gjorde lokalen där han höll den lika så. I Hagastaden, nära Karolinska sjukhuset, så finns en imponerande rund byggnad som kallas Forskaren och färdigställdes 2023. I den finns förutom kaféer och så vidare något som kallas The Cell, cellen. Ett samarbete mellan Tekniska museet och Karolinska institutet. Där finns utställningar och evenemang där konst möter vetenskap. Och just den här kvällen så ska alltså Jan Ygge prata om syn och konst.
Alltså jag har sysslat med ögon och syn under väldigt lång tid, många år. Och då, när man tittar på, när man går på konstutställningar och så tänker man ibland, varför ser det ut på det här viset? Och kunde det vara på det här sättet att den här personen hade haft en ögonsjukdom eller ett ögontillstånd av något slag? Och så blev jag lite intresserad och så började jag läsa lite olika böcker och lite arbeten som har skrivits om det här. Och så tänkte jag, det här är ganska kul att berätta om när man väl har lärt sig en del om det. Och då kom den här föreläsningen upp.
Jan Ygge börjar sin föreläsning med en slags crash course i hur ögat egentligen fungerar. Han tar upp allt från stavar och tappar till synfältet. Han berättar om hur olika delar av synen påverkar hur man kan uppleva konst. Och hur konstnärer, medvetet eller omedvetet, härmat ögat och hjärnans sätt att se när de skapat konst. Jan har valt att fokusera på fyra delar. Kontrast, luminans eller ljushet, färgseende och synskärpa. Vi hör lite från föreläsningen när Jan berättar om hur konstnärer använt just kontrasten. Samtidigt som han visar upp bilder på en TV för publiken.
Så kontrast är viktigt för vårt seende, och speciellt skulle jag vilja säga att det är viktigt för oss som bor här uppe i Norden, för att så här ser det ju ut ute på gatorna i november, va, när det regnar och ruskar. Det är en väldigt låg kontrast i bilden. Och då är det ju tur att vi har en näthinna som kan förstärka kanterna i bilden så att vi får en bättre kontrast och kan uppleva bilden utav verkligheten på ett annat sätt. Har man använt det här i konsten ytterligare då? Ja, det fanns en på 1600-talet, slut på 1500-talet, en väldigt tydlig kontrastförstärkande konstart som vi kallar för chiaroscuro eller clair-obscur på svenska. Där man alltså var väldigt omsorgsfull med kontrasten. Man gjorde extremt hårda kontraster mellan ljus och mörker. Och det var väldigt populärt att ha det på det viset. Det är väldigt svart bakgrund och det är väldigt ljusa fält på kropparna och på de figurerna som vi ser här. Det kallas för clair obscur. Och på senare år så har det också använts i något som kallas för low-key photography. Där man alltså fokuserar bara på en del av bilden och gör den riktigt, riktigt ljus. Medan resten försvinner nästan lite grann i skugga. Det är en egen genre utav fotografin, kan vi säga.
När det gäller synskärpan så har ju även personer med full syn egentligen bara skarp syn i mitten av synfältet, medan det är suddigt i periferin.
Och en del konstnärer har applicerat det också, så att de har liksom bara brytt sig om att måla vissa delar av bilden riktigt skarpt, därför de vet att det är där vi tittar för det mesta. Om man målar ett porträtt till exempel, så finns det ganska många exempel på konstnärer som har målat väldigt detaljerade ansiktsbilder. Men sen när man kommer till kläderna och runt omkring så är det väldigt suddigt. Och det är lite grann samma sätt som ögat fungerar.
Något som vi hörde att Jan Ygge varit väldigt intresserad av är hur olika konstnärer hanterar sina synnedsättningar. Ibland handlar det om hur det kan ha påverkat hur tavlorna ser ut, och ibland om hur konstnärerna helt enkelt anpassat sig.
Och det finns ju faktiskt en del konstnärer som har varit färgsvaga, det vill säga de har inte haft ett fullgott färgseende. Och en del anpassade sig till det och gjorde ätsningar istället som bara var i svartvitt.
En av dem är Charles Meyron till exempel. En fransman verksam på 1800-talet som hade dåligt färgseende och kanske därför valde att arbeta med ätsningar i svartvitt. Han är känd som en av de främsta i sin genre med sina detaljerade landskap och bilder av byggnader. Andra konstnärers syn har förändrats över tid. Och då har även konsten förändrats. Ett tydligt sånt fall är Claude Monet, som drabbades av katarakt eller gråstarr. Jan Ygge visar mig ett exempel på hur samma motiv kunde se väldigt olika ut när Monets syn förändrades. Tre bilder målade med flera års mellanrum.
Och det är alltså tavlor ifrån hans gård i Giverny i Normandie i Frankrike, där han målade näckrosor. Och det blev över 250 sådana verk under hans levnad. Han började 1899 och höll på i princip livet ut med de här. Och jag vill visa då, när man kan se på en tavla från 1899, där man ser ganska tydligt en bro i den här trädgården och näckrosorna i vattnet. Och sen är samma motiv målat 20 år senare, 1918, och då är det väldigt suddigt. Det är lite mera färg i bilden, då lite tydligare, mer blåfärg faktiskt. Och det blåfärgen kommer till därför att katarakten har filtrerat bort de blåa färgerna, och då måste han lägga på lite mer blå färg för att kunna se det. Men så småningom då, så när katarakten blir riktigt tät, den blir ju snarast brun. Nu är det sällan i dagens Sverige som någon har en så tät katarakt att man blir opererad långt innan dess. Men när katarakten, när linsen blir nästan helt brun, då filtrerar den bort i princip alla färger. Och Monet gjorde ju så att han var ju tvungen att skriva eller försöka läsa på sina tuber vad det stod för färg, för han kunde inte se dem ordentligt. Och så var han väldigt noga med att lägga färgerna på ett visst ställe på paletten, så han visste att där var den gula och där var den gröna och där var den blå, för han kunde inte se dem riktigt tydligt.
På det sättet så är den representativ, kan man tänka sig, av hur han såg då, just för att det är mer, den är mycket mer brun och röd och så vidare. Den
senaste. Det blir mycket mer brunt och rött på slutet, eller ja, till och med rött försvann också, men brunt, gult, grått liksom är ju det som är kännetecknande för de allra sista målningarna då, innan han blev opererad.
Och den är också mycket mindre detaljerad, mycket i detalj, mer abstrakt.
Ja visst. Om man inte visste vad det föreställde så skulle man inte kunna se det. Däremot den första tavlan från 1899 då, som visar den här bron, den är väldigt tydlig. Man ser väldigt tydligt att bron ser ut så där. När han sen så småningom opererades för sin gråstarr och såg mycket bättre, så upptäckte han ju hur kladdiga de där tavlorna var. Han förstörde en stor del av sina tidiga tavlor därför att han tyckte de var så förskräckliga. Så att vi har bara ett par kvar egentligen. Det finns bara ett par kvar som från den tiden han hade rejält med gråstarr. Alltså, för han brände upp dem i trädgården helt enkelt.
För vissa målare som drabbades av ögonsjukdomar så fanns inte operation som någon lösning. Men de fortsatte att skapa ändå.
Degas till exempel, han i slutet av sin karriär så gick han blev väldigt intresserad av fotografi och tog en hel del fotografier. Och sen så avslutade han sin karriär med skulptur. Och när han dog så hittade man i hans ateljé 150 stycken skulpturer som ingen hade, de hade aldrig visats vid något tillfälle. Så att det var en överraskning liksom när man hittade de här. Likaså Georgia O'Keeffe, som lite senare konstnär då, för hon är ju 1900-talet i alla fall. Hon fick en maklad generation, alltså generation av den här gula fläcken in i ögat. Och det gav upp till att hon hade svårare och svårare att måla detaljer. Och det slutade så småningom med att hon blev skulptör också. Och det är ju en intressant vändning av konsten, så att säga, att man gör någonting helt annat. När de insåg att de inte såg tillräckligt tydligt så gick de över till en annan konstform helt enkelt, för De var ju konstnärer, de ville uttrycka sig på något sätt. Då kan man inte uttrycka sig genom att måla, så får man uttrycka sig på annat sätt då, till exempel genom skulptur.
Men hur är det då med konstnärer där man inte riktigt vet hur det stod till med deras syn? Kan deras stilar och estetiska val bero på hur deras ögon fungerade? Det är en fråga som ställs gång på gång under historien. Oftast rör det sig om gissningar och till och med mytbildning. Ett slags svar på varför målar den här personen egentligen så där. Ett exempel är en konstnär som var verksam för mer än 400 år sedan. Han som kallades El Greco.
Konstnären som ofta målade väldigt utdragna människor, alltså långsmala, tunna figurer.
Och då var det en tysk oftalmolog i början på 1900-talet som sa att han måste ha astigmatism eftersom han målar på det här sättet.
Frågan om El Grecos eventuella astigmatism har debatterats länge. Till sist gick det så långt att en psykologiforskare på University of California lät designa speciella El Greco-glasögon som fick bäras av försökspersoner som sen fick teckna. Resultatet, de tecknade inte avlånga figurer. Så El Grecos astigmatism får gå på mytkontot. En annan konstnär vars konst hade ett så eget uttryck att det tillskrivits allt från psykisk ohälsa till just synnedsättningar är Vincent van Gogh, holländaren som dog bara 37 år gammal och blev känd först långt efter sin död. I sin föreläsning så visar Jan Ygge upp en mängd bilder från van Goghs karriär. Bland annat hans kanske mest kända, Stjärnenatt från 1889. I den ser man stjärnorna och månen lysa upp en virvlande mörkblå himmel. Och det har spekulerats. Kan det vara så att van Gogh, precis som Monet, led av katarakt?
Eller om det skulle kunna vara ett kornealödem, alltså ett hornhinneödem som gav upphov till de här strålarna, till de här halofenomenen runt de lysande punkterna i stjärnorna. Det vet vi inte säkert, alltså det skulle kunna vara något sånt. Så att, vad vet vi om honom då? Han har föreslagit att han skulle ha katarakt, men det var han för ung för egentligen. Kornealödem, det är väl ingen som riktigt tror på det. Epilepsi, det hade han. Och det behandlades med digitalis som man gjorde på den tiden. Men digitalisförgiftning skulle kunna ge gulseende, men han hade aldrig så höga doser. Sen pratar man om santoninförgiftning, det här maskmedlet, va? Det är inte sannolikt heller. Absinten, tveksamt om det kunde ge upphov till gulseendet. Schizofrenin inte heller, utan den moderna teorin är att han hade intermittent porfyri, alltså en metabol sjukdom som då ger upphov till en mängd olika saker, bland annat psykiatriska symptom. Eller också var det så att han gillade att måla i gult. Alltså. Det kan ju varit så.
Vi hörde från Jan Ygges föreläsning Syn och konst från The Cell som hölls under Sankt Eriks ögonsjukhus så kallade ögonvecka. Musiken i inslaget var Trolltog av Edvard Grieg, framförd av Hans Majestäts Kongens Gardens musikkorps och Nyckel av Anja Myrstener Cello.